Så god morgon allesammans.
Good morning everybody.
Och välkomna på möte.
And welcome to our meeting.
Tänkte bara ta en minut i bön.
Just wanted to pray for a minute.
Och sen ska vi läsa tre olika skriftställen.
And then we read three portions.
Två från Gamla testamentet.
Two from the Old Testament.
Och ett från Nya testamentet.
And one from the New Testament.
Och vi börjar med bön.
And we begin by word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna söndag morgon.
Lord, we thank you for Sunday morning.
Vi tackar dig att du har gett oss en ny dag.
We thank you that you've given us a new day.
Du har gett oss nya möjligheter.
And you've given us new opportunities.
Herre, vi verkligen ber att du talar till våra hjärtan.
And Lord, we really pray that you speak to our hearts.
Herre, du ser vad vi längtar efter och drömmer om.
And Lord, you see what we are longing for and dreaming about.
Du vet vad som vi bekymrar oss för och vad som vi tänker på.
And you know the things that we worry about and think about.
Du vet allt, Herre.
You know everything, Lord.
Du är större än allt.
You're greater than everything.
Och du är också större än våra fördömda hjärtan, står det i 1 Johannes 3.
And you're also greater than the uncondemned hearts.
Och vi ber nu Jesus att du talar till oss genom de här verserna.
And Lord, we pray now that you speak to us through these verses.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Vi ska slå upp första Konungaboken kapitel 19.
Turn to First Kings chapter 19.
Och de här olika skriftställena, de är inte direkt relaterade.
And these scriptures are not directly related.
Men ändå är de det.
And yet they are.
Det är samma författare.
It's the same author.
Helige Ande.
The Holy Spirit.
Så de är relaterade. Men första Konungaboken 19.
First Kings 19.
Och vers 19.
Verse 19.
Till 21.
To 21.
Och här har vi då profeten Elisa.
So we have the prophet Elisha.
Elisha. Eller vänta, på svenska är det Elisa, tror jag. Vänta, pratar jag också svenska?
Okej,
på engelska är det Elisha.
English is Elisha.
Och han träffar, jag kommer inte ihåg liksom. Okej, och sen träffar han då Elia.
And he meets Elijah.
Just det. Och det här är alltså deras möte med varandra.
So this is actually their meeting.
Pastor Charlie predikade från, jag vet inte om det var just det här skriftstället, men han predikade om de här två profeterna en gång.
So Pastor Charlie was preaching about these two prophets once.
Och istället för att blanda ihop dem.
And instead of mixing them up.
Så kallade han dem för Elia 1 och Elia 2.
He called them Elijah 1 and Elijah 2.
Så, om jag inte gör det så blandar jag ihop dem.
Because he said if I don't, I mix them up.
Så det är tydligen väldigt vanligt att man blandar ihop dem.
So it's quite common that people mix them up.
Ni såg ett exempel på det.
You just saw an example of that.
Jag kunde inte ens, visste inte ens vilket språk jag talade.
I didn't even know which language he was.
När Elia gick, sedan gick därifrån, fann han Elisa, Safats son, som höll på att blöja. 12 par oxar gick framför honom, och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom.
So he departed from there and found Elisha, the son of Safat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him, and he was with the 12. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him.
Då släppte han oxen och skyndade efter Elia och sade, låt mig först få kyssa min far och min mor, så ska jag sedan följa dig. Han sade till honom, gå tillbaka igen, du vet ju vad jag gjort med dig.
And he left the oxen and ran after Elijah and said, please let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. And he said to him, go back again, for what have I done? For what have I done to you?
Då lämnade Elisa honom och gick sedan tillbaka och tog sina båda oxar, slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och de åt. Därefter stod han upp och följde Elia och blev han tjänare.
So Elisha turned back from him and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh, using the oxen's equipment, and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed Elijah and became his servant.
I Jeremiah 29.
And in Jeremiah 29.
Och vers 11.
And verse 11.
Så står det följande.
It says.
Och bakgrunden här är alltså att judarna har varit i fångenskap i Babylonien.
Background is that the Jews have been in captivity in Babylonia.
Och det var profeterat om detta att de skulle vara där i 70 år.
And the prophecy was that they stay there for 70 years.
Och sedan skulle Gud föra dem tillbaka till Jerusalem.
And then God will bring them back to Jerusalem.
Så de hade ett löfte.
So they had a promise.
Men när de var där,
but when they were there,
så kunde de inte tro detta löfte.
They couldn't believe the promise.
De tänkte att Gud har lämnat oss.
They thought God has left us.
Han har övergivit oss.
He has abandoned us.
ja, det är skönt.
Hey, all done for.
Det här är slutet på allting.
This is the end.
Men då skickar Gud profeten Jeremia.
But then God sends the prophet Jeremiah.
Och han talar till dem.
And he speaks to them.
Han säger så här i vers 11.
And says in verse 11.
Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp.
For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil. To give you a future and a hope.
Så Gud påminner dem om att han inte har övergivit.
So God is reminding them that he hasn't abandoned them.
Och ni vet hur lätt det är att tänka att Gud har gjort det.
And you know it's so easy to think that God has.
Man finner sig själv på en plats där ingenting händer.
You find yourself in a place where nothing is happening.
Och det som händer verkar föra mig i fel riktning.
And the things that do happen seem to take me in the wrong direction.
Och man säger, men Gud, var finns du i allt detta?
And then you say, God, where are you in all this?
Men då skickar han sin profet.
And then he sends his prophet.
Och ni vet hur det är liksom, när man minst anar det.
You know, when you can't suspect anything.
Så får man ett samtal.
You get a call.
Eller någon sak händer som ger den här uppmuntran.
Or something happens that will encourage you.
Vi ska läsa en vers till.
And then I want to read another verse.
Från Matteus 20.
From Matthew 20.
Och vers 28.
Verse 28.
Så Matteus 20.
Matthew 20.
Vers 28.
Verse 28.
Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Just that the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life a ransom for many.
Vilka härliga tankar.
Such great thoughts.
Jag vet inte om hur många tycker om grammatik här.
Han är en hel like grammar.
Sorry. Marie. Två. Ja, jag är faktiskt med i det gänget nu
mera. I belong to this group nowadays.
Och jag kan säga att när jag gick i nian så kunde jag inte skilja på ett verb och ett substantiv.
No, when I went in school, to school I couldn't tell the difference between a verb and a noun.
Och det är dagens sanning.
It's really true.
Jag tyckte det var helt irrelevant.
I think it was quite irrelevant.
Jag kan ju svenska ändå.
Of course I know how to speak Swedish anyway.
Mästerak sa häromdagen att svenska är ett svårt språk.
Mestrak said the other day that Swedish is a difficult language.
Det har jag aldrig märkt.
And I said, I never noticed.
Då pekar hon på magen här.
And then she looked at her pointed to her stomach.
Och menar att jag har ju fått det från magen.
And meant that I have received it through the stomach.
Från första början.
From the very beginning.
Och därför är det inte svårt.
And that's why it's not difficult for me.
Men liten parentes.
That was just.
Men om vi nu talar om grammatik.
But speaking about grammar.
Det finns det någonting som heter positivt? Det är till exempel bra. Alltså,
well, there's something called positive.
Ja, då är det bra.
Something that is good.
Det finns det någonting som kallas för komparativ.
And then it's comparative.
Det är bättre.
And that's better.
Då jämför man med bra.
And then you compare it with what is good.
Så bra här.
So good is here,
bättre här.
Better is there.
Så finns det något som heter superlativ.
And then something called superlative.
Och då säger man bäst.
And then you say it's the best.
Och då är det ännu bättre.
And then it's even better.
Kan inte bli bättre.
Can't get any better than
that. Så det finns tre sådana former.
So there are three forms like that.
Och faktum är att när vi tittar på Elisas kallelse.
And when you look at the calling of Elijah,
då ser vi här att han levde i kallelsens superlativ.
You can see that he lived in the superlative of the calling.
Han kunde valt någonting annat.
He could have chosen something else.
Och det är väldigt intressant att se.
And it's very interesting to see
hur Elisa fick en dubbel smörjelse.
That Elisha received a double anointing.
Elia hade förut gjort en massa mirakel.
Elijah had performed a lot of miracles before.
Och det var en tidsperiod i historien då Gud använde mycket tecken och under.
At this time of history, God used a lot of signs and miracles.
Och han gjorde det för att etablera sina tjänares auktoritet.
And he did it to establish the authority of his servants.
Och när man senare talar om Elia.
And later when you speak about Elijah.
Nu sa jag själv fel. När man talar om Elisa.
I mean when you talk about Elisha. Speak about Elisha.
Så händer någonting.
Something happens.
Och det är att i andra Konungaboken 3.
That in 2 Kings 3.
Vers 11.
Verse 11.
Så står det att man kommer ihåg Elisa som någon som hällde vatten på Elias händer.
Then they remember Elisha, someone who poured water on Elijah's hands.
Och det är ganska intressant.
That's quite interesting.
Att han var inte ihågkommen som den profet som faktiskt gjorde mest mirakler.
But he wasn't remembered as the prophet who did perform most miracles.
Därför är nämligen så att Elisa utförde dubbelt så många mirakler som Elia.
Because Elisha performed twice as many miracles as Elijah.
Så vi skulle kunna säga att han var på ett sätt den kraftfullaste profeten i hela Gamla testamentet.
So one way you could say that he was the most powerful prophet in the Old Testament.
Men han var ihågkommen som en tjänare.
But he was remembered as a servant.
Vi vet hur han uppväckte en pojke från de döda.
We know that he raised a boy from the dead.
Han gjorde det bittra vattnet sött.
And he turned the bitter water. He made the bitter water sweet.
Han var hos en änka som hade lite olja.
And he was with a widow, and she had a little oil.
Och han välsignade den här oljan.
And he blessed this oil.
Och den räckte hur länge som helst.
And then it lasted for a very long time.
Han kunde slå fienden med blindhet.
And he could blind the enemy.
Och han helade också folk. Som hade
and he healed people from leprosy.
Bland annat överbefälhavaren i Syrien.
Among others, the commander of Syria.
Så han var en väldigt använd profet.
So he was a prophet who was very much used.
Och vem skulle inte vilja vara använd av Gud?
And who wouldn't want to be used by God?
Men ändå känns det ibland som att man inte är.
And yet sometimes you feel that you are not.
Men om vi nu tittar på Elisas liv.
But if we look at the life of Elisha,
så ser vi att han var där ute med sina oxar.
We see that he was with his oxen.
Ni vet hur oxar, de talar om ett rutinliv.
And these oxen they point to a life of routine.
Oxar är ju väldigt trofasta.
They are very faithful.
De bara jobbar och jobbar.
They just work and work.
Klagar inte så mycket.
They don't complain much.
Och de symboliserar på något sätt rutin.
And somehow they symbolize a routine.
De symboliserar också den naturliga styrkan. En oxe är väldigt stark som en oxe säger på svenska.
And they also symbolize natural strength.
Men ni vet när man är ute och plogar så här.
And you know when you're plowing.
Jag har själv aldrig gjort det, men jag har sett det. Det verkar ganska tråkigt.
It looks rather boring.
Man går liksom bara upp och ner, fram och tillbaka.
You just go to and fro.
Och det var hans liv.
That was his life.
Och det var 12 par oxar.
And there were 12 pairs of oxen.
Och så att han körde det sista paret.
And he was plowing with the last ones.
Så han var med en grupp människor.
He was with a group of people.
De hade de här oxarna.
And they had these oxen.
Och de gick fram och tillbaka och plöjde de här fälten.
They're going to and fro and just find his fears.
Och han kunde sagt att det här är allt som Gud har för mig.
And he could have said that this is all God has for me.
Jag kan vara väldigt trofast.
I can be very faithful.
Jag har mina oxar.
I have my oxen.
Jag har mitt liv här.
I have my life here.
Och det är allt.
That's it.
Jag går inte längre än så här.
And this is as far as I could go.
Men ingen vision bakom det.
But there was no vision behind it.
Kan vi tänka oss?
Can we imagine?
Att Gud knackar på dörren.
That God knocks on the door.
Och säger att han vill föra oss in i något mera, i något nytt.
And says that he wants to take us into something more, something new.
Nej, kanske inte.
No, maybe not.
Jag är fyllt 20 nu.
I'm 20 already.
Jag är redan gammal.
I'm old.
Eller vad man nu är. Jag gick lågt ner idag.
Put it low today.
Men ni vet, vi har våra ursäkter.
But you know, we have our excuses.
Och det är inte något fel att vara trofast.
It's not wrong to be faithful.
Den gamle svenske kungen.
The old Swedish king.
Och dog 1973.
Who died 1973.
Hans ordspråk var plikten framför allt.
His motto was duty above everything.
Och det är intressant.
And that's interesting.
Det är bra att vara pliktfull.
And it's good to fulfill your duty.
Men Gud vill någonting.
But God wants something more.
Så han kunde levt.
So he could have lived.
I kallelsens positiv.
In the positive of the calling.
Att någonting som är bra.
In something that is good.
Han kunde haft sin del i detta liv.
He could have had his portion in this life.
I Psaltaren 17.
In Psalm 17.
Och vers 14.
And verse 14.
Så står det att det finns människor som har sin del i detta liv.
It says that there are people who have their portion in this life.
Och det står att det de bygger upp i det här livet.
And it's just that what they build in this life.
Det lämnar de till sina barn och barnbarn.
They leave to their children and grandchildren.
Så man talar om evigt liv med dessa människor.
So when you speak about eternal life with these people.
Då är det man menar.
That's what they mean.
Att mitt namn lever vidare genom barn och barnbarn och släkt.
That my name will live on through my children and grandchildren.
Kanske min förmögenhet.
And maybe all the money I have.
Kanske det jag har upptäckt.
And all the things that I have discovered.
Eller byggt upp i det här livet.
Built up in this life.
Men man har sin del i detta liv.
But you have your portion in this life.
Och kung David, när han skriver, han säger, jag vill ha någonting mer.
And when King David writes in his, that I want something more.
Men jag skulle vilja säga, majoriteten av alla kristna lever här.
I want to say that I think the majority of all the Christians live in this.
Man följer i spåren av alla andra.
They just follow in the tracks of all the other people.
Man har sina oxar.
Yeah, they have their oxen.
Och man har sitt liv.
And they have their life.
Och det är inte nödvändigtvis något fel.
And it is not wrong.
Det är inte något syndigt liv.
It's not a sinful life.
Utan det handlar bara om att man väljer det som är bra.
But it's about choosing what is good.
Men det kan också vara någonting som är bättre.
But it could also be something that is better.
Komparativt.
Comparative.
Och vad är det? Jo, det är att man går, men med viss tvekan.
And what is that? Well, that is that you take a step that you're hesitant.
Men jag är helt säker på att ni själva har varit i den här sitsen.
And I'm sure that you've been in this place yourself.
Man har en känsla av att Gud vill någonting mer.
You have a feeling that God wants something more.
Man vill, eller man tror, eller man förstår att Gud vill föra en ut längre.
And you understand that God wants to take you further.
Men så tänker man, vad händer om jag nu inte, när Gud liksom inte följer upp här?
Well, then you think, what happens if God is not faithful here?
Tänk om han eller lämnar, vad heter det nu, om han överger mig halvvägs.
What if he leaves me halfway?
Ah, jag kom på en grej.
And I just thought of something.
Det finns en fin lada här borta.
There's a nice barn here.
Och jag känner personen som äger den.
And I know the person who owns this barn.
Jag går dit.
I will go to this place.
Och fråga.
And I ask them.
Kan jag hyra den här ladan?
Can I rent this barn?
Har du lite utrymme?
Do you have some place here?
Ja, vad ska du ha den till?
Yes, what do you want it for?
Ja, jag har några oxar.
Well, I have some oxen.
Kan jag ställa in oxarna?
Could I put my oxen here?
Jag har också några ok.
And I have some yokes
som jag behöver förvara här.
And I need to keep them somewhere.
För man vet ju aldrig.
Because you never know.
Kanske behöver de senare.
Maybe I'll need them later.
Och den här personen säger, jo men absolut.
And this person says, well, of course.
Det finns plats.
There's plenty of room.
Så jag hämtar oxarna och oket.
So I take the oxen and the yoke.
Och jag ställer in.
And I put them there.
Och sedan går jag ut.
And then I go.
Och prövar.
And try.
Sen någonstans på vägen.
But then somewhere on the way.
Så upplever man att, det där var nog inte riktigt vad jag hade tänkt.
Think that, well, maybe that's not quite what I wanted.
Vad gör jag nu?
What can I do now?
Just det.
Yes.
Oxarna finns ju kvar.
I still have my oxen.
Oket är kvar.
And the yoke is there.
Så allt jag behöver göra.
And all I have to do.
Det är att gå och hämta ut dem.
Is just to go and get them.
Och fortsätta med det som jag har gjort tidigare.
And then just continue in what I was doing earlier.
Jag tror att det här är väldigt, väldigt vanligt.
And I think this is so common.
Vi vandrar med Gud.
And we walk with God.
Och någon människa säger.
And someone says.
Var nu inte för fanatisk.
Don't be too fanatical.
Gå inte för långt med Gud.
And don't go too far with God. Det
måste också vara praktiskt.
You have to be practical.
Och det ska vi vara.
And we have to be.
Men om jag inte har en vision.
But if I don't have a vision.
Då säger Bibeln att jag går tillbaks i det gamla.
Then the Bible says that I will return to the old things.
I Ordspråksboken 29.
In Proverbs 29.
Vers 18.
Verse 18.
Och jag ser det här hela tiden.
And I see this all the time.
Människor som vandrar med Gud.
People who are walking with God.
Men på något sätt slutar man att ha en vision.
But somewhere they stopped having a vision.
Och det dröjer inte länge.
And it doesn't take long.
För man gör samma sak som man gjorde tidigare.
Until you do the same things as you used to do.
Man är programmerad för någonting.
And you are programmed for something.
Och det är naturligt att falla tillbaka i det.
And it's natural to return to that.
Så finns oxarna där någonstans.
So if you have your oxen there somewhere.
Finns utrustningen där någonstans.
And the equipment is there somewhere.
Ja, då vill jag gärna gå dit.
Then I would like to go there.
Och hämta tillbaks.
And take them back.
Jag vet inte hur många gånger man har funnit sig själv där.
I don't know how many times I've been there myself.
Att man går där med sina oxen.
But I walk there with my oxen.
Och så säger man, hur hamnade jag här?
And then you think, well, how did I get to this place?
Helt otroligt.
So amazing.
Men jag tänkte också på hur det finns också superlativet.
But then I thought too that there's the superlative.
Vi har det som är bra.
We have the things that are good.
Vi har det som är bättre.
We have what is better.
Vi har också det som är bäst.
We have the best things too.
Det är exakt det som Elisha gjorde.
And that's exactly what Elisha did.
Han slaktade oxen.
He slaughtered the oxen.
Han brände oxen.
And he burnt the yoke.
Han gjorde upp med det gamla livet.
He dealt with his old life.
Och det blev kött.
And there was meat.
Och det blev värme till att koka köttet.
And they had the fire to cook the meat.
Men det varade inte länge.
But this didn't last long.
Ni vet, mat går åt fort.
You know that food will disappear quickly.
Trä brinner upp snabbt.
And wood will burn quickly.
Så att de här sakerna kunde inte föra honom in i kallelsen.
So these things couldn't bring him into his calling.
Men det står att han gav det åt folket och de åt.
But it says that he gave it to the people and they ate.
Så det var till någon nytta.
So it was profitable.
Men det var inte någonting som kunde föra honom in i kallelsen.
But it couldn't take him into his calling.
Men han gick i tro.
And he went in faith.
Så det står här att Elia kastade sin mantel på honom.
And it says that Elijah threw his mantle on him.
Det är faktiskt ett uttryck som man använder i svenska.
And this is actually an expression that is used in Swedish.
Att man tar över någons mantel.
That you take on someone's mantle.
Och det betyder alltså att man liksom tar över någons uppgift eller roll.
Which means that you take on somebody's role or
task. Så att Elia var på väg att bli gammal.
So Elijah was getting old.
Det var ett generationsbyte, kan vi säga.
There was a new generation coming.
Och han gick upp till honom och kastade manteln över honom.
And he went up to him and took his mantle.
Du är mannen.
You are the man.
Du är den profet som Gud vill använda.
You are the prophet that God wants to use.
Och han säger till dem, säger Elisa.
And then Elisha says.
Att jag måste först gå och kyssa min far och min mor.
First of all, I have to kiss my father and my mother.
Så och då säger Elia någonting intressant.
And then Elijah says something interesting.
Och han säger, gå tillbaka.
Because return.
Du vet ju vad jag gjort med dig.
You know what I've done with you.
Så med andra ord, han försökte inte att manipulera honom.
So he didn't try to manipulate him.
Han sa, okej.
Okay. He said, okay.
Gud har utvalt dig för den här uppgiften.
God has chosen you for this job.
Du tar över manteln.
You will take over my mantle.
Men det är upp till dig vad du vill göra med det.
But it's up to you what you want to do with it.
Jag tvingar dig inte.
I won't force you.
Jag manipulerar dig inte.
I won't manipulate you.
Jag låter dig bara veta vad Gud har sagt.
But I'll just tell you what God has said.
Och jag tycker det är underbart.
And I think this is wonderful.
Och i vers 21 står det.
And it is in verse 21.
Elisa, han blev Elias tjänare.
That Elisha became the servant of Elijah.
Och det är ett intressant ord i hebreiska.
And that's an interesting word in the Hebrew.
Det har nämligen att göra med att man bidrar med någonting.
Because it has to do with contributing something.
Det är ett ord som är sharat.
The word is sharat.
Och det betyder att liksom, jag har någonting.
Which means that I have something.
Och jag gör det tillgängligt i ett sammanhang.
And I make it available in this context.
Och han urskilde ett behov.
And he discerned that there was a need.
Han behövde någonting.
He needed something.
Och han hade någonting att ge.
And he had something to give.
Och det var inte det att han liksom började att jämföra sig med sin företrädare.
Not that he started comparing himself with his predecessor.
Utan han ville bara vara till.
But he just wanted to be available.
Och så här är det också med våra liv.
And it's the same in our lives.
Att det finns behov runt omkring oss.
That there are needs.
Och jag ser ett behov.
And I see a need.
Vad gör jag?
And what do I do?
Jag gör mig tillgänglig.
I am available.
Och jag börjar att tjäna.
And I start serving.
Och i detta tjänande så befordrar Gud.
And in this serving God will promote you.
Jesus kom inte för att bli tjänad utan för att tjäna.
Jesus didn't come to be served but to serve.
I Filipperbrevets andra kapitel.
And in Philippians 2.
Verserna 6-8.
Verses 6-8.
Så står det att Jesus blev lydig in hela vägen till döden.
It says that Jesus was obedient unto death.
Han kom för att tjäna mänskligheten.
He came to serve mankind.
Att ge sitt eget liv.
And to give his own life.
Inte för att tävla med fadern.
Not in order to compete with the father.
Och säga att jag är lika mycket Gud som du är.
And say, well, I'm just as much God as you are.
Nej, han blev en tjänare.
No, he became a servant.
Han blev en människa.
He became a human being.
Och som en människa var han lydig in till döden på korset.
And as a human being, he was obedient unto death.
Och resultatet var att han blev hela världens frälsare.
And the result was that he became the savior of the whole world.
Vilken fantastisk tjänst han hade.
He had such an amazing ministry.
Men han gjorde det som en tjänare.
But he did it as a servant.
Och samma sak med Elisa.
And the same with Elisha.
Han gjorde dubbelt så många mirakler som Elia.
He performed twice as many miracles as Elijah.
Han var ihågkommen som en tjänare.
But they remembered him as a servant.
Han strävade inte efter någonting.
He wasn't striving.
Han ville bara bidra med sin del.
He just wanted to give his portion.
Och allt detta gjorde Gud för honom.
And God did all this for him.
Och det är fantastiskt att tänka på de här sakerna.
And it's amazing to think about these things.
Vad Gud har gjort.
What God has done.
Vad Gud gör.
And what he is doing.
Han har så mycket för oss.
He has so much for us.
Vi tänker ibland att nu är jag tillbaks med oxarna.
And sometimes we think that, well, I'm back with my oxen again.
Det liv som jag tyckte mig ha haft en gång.
And the life that I thought I had once.
Det finns inte där.
It's no longer there.
Precis som judarna var i Israel och Jerusalem.
Just like the Jews were in Israel and Jerusalem.
Och de hade sin Gud.
And they had their God.
Så hade sina olika högtider.
And they had their feasts.
Och de levde där.
And they lived there.
Med sin kultur.
With their culture.
De var fångar i ett annat land.
But now they were captives in another country.
Och de tänkte, vad har Gud gjort?
And they thought, what has God done?
Vad finns det för möjligheter att komma ur detta?
What possibilities do we have to get out of
this? Inte några.
No.
Och så kommer Jeremia.
And then Jeremiah comes.
Och säger att han väntar lite grann.
And he says,
Gud har ju lovat.
God has promised.
Att det här fångenskapen kommer bara att vara i 70 år.
But the captivity will only last for 70 years.
Räkna dagarna.
Just count the days.
Och jag tänker på hur vi ibland lever som att Bibeln inte innehåller ett enda löfte.
And I was thinking that sometimes we live as if the Bible didn't contain a single promise.
Trots att faktiskt Bibeln innehåller runt 8000 löften.
Although the Bible contains about 8000 promises.
8000
8000 promises.
Och Gud kan inte ljuga.
And God cannot lie.
Står det i Titus 1:2.
It says in Titus 1:2.
Gud kan inte förändras, står det i Malaki 3:2.
God cannot change, it says in Malachi 3:6.
Har han lovat någonting?
He has promised something.
Kan han inte ta tillbaka?
He can't take it back.
Det är en princip som vi vet finns i Bibeln.
We know that's a principle in the Bible.
Så vad har Gud sagt?
And so what has God said?
Att han aldrig någonsin ska lämna oss eller överge oss.
That he will never leave us or forsake us.
I Hebreerbrevet 13 kapitel.
In Hebrews 13.
Så han är med oss.
So he is with us.
Jag tänker på liksom hur vi är där ute i vardagen.
I was thinking how we are in our everyday life.
Och hur jobbigt livet kan vara.
And that life can be so hard.
Vi går bara där med ett par oxar.
And we go there with a couple of oxen.
Och framför oss är det 11 andra par oxar.
And in front of us there are another 11 pairs of oxen.
Och tänker att, men vad har Gud för mig i allt det?
And then you think, well, what does God have for me in all this?
Det är min lot i livet.
It's my portion in life.
Jag kommer inte längre.
This is as far as I will get.
Jag är fånge här.
I'm captive here.
Och så kommer det lite hopp.
But then you get some hope.
Och så tänker man att, men okej, jag prövar då.
And you think, well, maybe I'll try.
Men jag låser in oxarna och oket i en lada.
But I put the oxen and the yoke in a barn.
Så att de finns där om det inte skulle funka.
So I can have them there if it doesn't work out.
Så vi tittar alltid lite bakåt.
And then you're looking behind you.
Jag går inte för långt från ladan.
And I don't walk too far from the barn.
Så att jag snabbt kan komma dit.
So that I can go back there.
Och få tillbaka in i mitt rutin.
And go back to my routine life.
Men det finns också Elisas väg.
But there is also the way of Elisha.
Slaktade oxen.
He slaughtered the oxen.
Han brände oket.
And it burnt the yoke.
Han förlitade sig inte på den mänskliga styrkan.
And he didn't trust in human strength.
Han gjorde upp med det här slentrianlivet.
And he did away with his everyday routine life.
Och han gick i tro.
And he went out in faith.
Och vi ser vilken otrolig smörjelse som han hade på sitt liv.
And we see that he had such an amazing anointing in his life.
Dubbelt så mycket som sin företrädare.
Twice as much as his predecessor.
Men han levde inte i detta.
But he didn't live in this.
Det var inte hans identitet.
It wasn't his identity.
Elisa, den största profeten i Israels historia.
Elisha, the greatest prophet in the history of Israel.
Han såg sig själv som en tjänare.
He saw himself as a servant.
Manteln blev kastad på.
The mantle was thrown on.
Inget tvång, ingen manipulation.
There was no manipulation. Manipulation of force.
Du vet vad jag har gjort med det.
And he said, you know what I've done with you.
Och valet är ditt.
And the choice is up to
möjligheten
you.
Finns.
There is an opportunity.
Och du gör vad du vill.
And you do what you want.
Men du vet vad som finns.
But you know what there is.
Och det här är en fantastisk bild av våra liv.
And this is such an amazing picture of my life.
Att vi kan shut up.
That we can shut up.
Bidra med någonting.
Contribute with something.
I helhet. I det stora helhet.
Into the whole picture.
Vi tänker alltid liksom att man är ensam där ute.
Yeah, we often think that we are alone there.
Men vi är inte ensamma.
But we are not alone.
Gud har mycket folk där ute.
God has many people out there.
Och han vill att vi hittar ett samman.
And he wants us to find a context.
Där vi kan urskilja ett behov.
A place where we can see a need.
Där vi kan börja att tjäna honom.
And begin to serve him.
Och på det sättet komma in i vår kallelse.
And in that way enter our calling.
Och i första Korintierbrevet 15.
And in 1 Corinthians 15.
Vers 58 tror jag det är.
I think it's verse 58.
Så står det att vårt arbete i Herren inte är förgäves.
It says that our working in the Lord is not in vain.
Tänker på liksom många människor som har tjänat Gud över åren.
And I thought of all the people who have served the Lord through the years.
En ofattbar trofasthet.
Such faithfulness.
Och när jag säger det här om oxarna.
And when I say this about the oxen.
Så menar jag inte nu att om jag har ett liv som i människors ögon kanske inte är så jätteintressant.
I'm not saying that if you live a life that in the eyes of people are not very interesting.
Att det är det som vi ska försöka komma bort från.
That it's this thing that we should try to get away from.
Det är ingenting med att göra hur mycket vi tjänar eller vilka utbildningar eller någonting sånt.
It's got nothing to do with how much money we earn or what education we have.
Det talar bara om en princip.
I'm just talking about a principle.
Det finns en tid att vara trofast.
There's a time to be faithful.
Och vara bakom det tolfte paret.
And to walk behind the pair of oxen number 12.
Och det finns en tid att vara praktisk.
And there's a time to be practical.
Jag låser in oxarna och oket.
To lock up the oxen and the oke.
Men det finns också en tid.
But there's also a time.
Jag bränner oxarna och bränner oket.
When I burn the oxen and burn the oke.
Och går vidare.
And continue.
In i det som Gud har kallat mig.
Into what God has called me to.
Och det finns det som är bra.
And then what is good.
Det som är bättre.
And what is better.
Det som är bäst.
And what is best.
Och Elisa valde det som var bäst.
And Elisha, he chose what is best.
Och vi vet att Gud använde honom mäktigt.
And we know that he was used very much by God.
Här vi tackar dig för de här tankarna.
Lord, we thank you for these thoughts.
Ber att du välsignar oss i våra hjärtan.
Pray that you will bless them to our hearts.
Och här vi vet att du gör så mycket underbart i våra liv.
And Lord, we know that you do so many wonderful things in our lives.
Och vi känner oss kanske ibland som att du har övergivit oss.
And sometimes we feel as if you have abandoned us.
Det är inte det att du inte kan förändra saker, men att du inte vill.
Not that you can't change things, but that you won't.
Och så trodde Israel i Babylon.
And that's what Israel and Babylon thought.
Och du sände profeten Jeremia.
And you sent the prophet Jeremiah.
Med ett ord.
With a word.
Och sa att jag har en framtid för
dig. And said I have a future for you.
En framtid av hopp.
A future of hope.
Jag har inte övergivit dig.
I have not abandoned you.
Jag har gjort något bland er under den här tiden.
I've done something among you these days.
Men det är för att det ni sen kommer att få i framtiden ska bli ännu bättre.
And but that's because what you will receive in the future will be even better.
Det är min karaktär och min natur.
That's my character and nature.
Jag ska aldrig någonsin överge.
I will never ever leave you.
Vi tackar dig för det, Jesus.
And we thank you for this, Jesus.
Om du lyssnar på detta.
And if you listen to this.
Och du har aldrig bjudit Jesus in i ditt hjärta.
And you never invited Jesus into your heart.
Det här är en möjlighet.
So this is an opportunity.
Att säga ja till honom.
To say yes to him.
Evangeliet är så tydligt och klart.
The gospel is so clear.
Det är så enkelt.
And it's so simple.
Allt du behöver göra är.
And all you have to do is.
Att inse att du är en syndare.
Realize that you are a sinner.
Och erkänna att Jesus är Guds son.
And to acknowledge that Jesus is the Son of God.
Som kom in i världen.
Who came into the world.
För att frälsa syndare.
To save sinners.
Och att bjuda honom in i ditt hjärta.
And invite him into your heart.
Säga med en enkel bön med dina egna ord.
And just say a simple prayer with your own words.
Jesus, jag bjuder dig in i mitt liv.
Jesus, I invite you into my life.
Förlåt mig mina synder.
And forgive me my sins.
Ge mig evigt liv.
And give me eternal life.
Tack att det är en gåva.
Thank you that it's a gift.
Som jag får ta emot.
That I can receive.
Tack att du aldrig tar tillbaka dina gåvor och din kallelse.
And thank you that you never take back your gifts and your calling.
Tack att frälsningen är evig.
And thank you that salvation is eternal.
Tack att jag får kalla mig ett barn.
And thank you that I can be a child.
Ett barn till den högste Gud.
I'm a child of the Almighty God.
Den enda Gud.
The only God.
Tack att det är Jesus.
We thank you for this, Jesus.
Amen.
Amen. Wow.